många här inne heter Elisabet? En hel hög. Grattis på namnsdagen. Jag hoppas ni har blivit firade idag. Det finns de som har blivit firade. Nu ska jag sätta på mig lite utrustning så ni hör vad jag säger. Ni får hålla ut en stund. Men ni hör mig först nu. Just det. Nu ska vi se om vi får det tekniska att fungera. Yes, fantastiskt. Torgny Smedby heter jag. Det är väldigt roligt att få vara här idag och predika. Innan vi gör något annat så skulle jag vilja att vi ber tillsammans. Kom då. Så. Herre Jesus Kristus, du den enda sanne levande Gudens son. Vi tackar dig för att vi får stå eller sitta inför dig nu. Det är med glädje och tacksamhet vi tyr oss till dig. Men det är med delade känslor, för Herre, det är en bävan att stå inför dig också. En bävan att veta att en dag ska vi möta dig och göra räkenskap för våra liv. Jag ber Herre att du med din nåd ville komma och tala med din milda, allvarliga, kärleksfulla stämma till oss idag. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Har ni sett? Har jag avslutat bildspelet? Så det kan bli. Det här hänger, som ni vet, på en liten skör tråd. Idag. Det är mycket som är utanför det ordinarie, men det gör ingenting. Det kommer att bli bra, ska ni säga. Det jag ska prata om idag har jag kallat för när Jesus flyttar in. Jag tycker nämligen det är otroligt fascinerande att fundera kring: vad händer när en människa kommer till tro? Vad är det egentligen som händer? Är det så att det här med tro har att göra med att man är speciellt religiöst lagd? Eller har ett särskilt intresse? Som frimärksamling eller att vara med i orkesterföreningen? Jag är övertygad om att det inte är så det förhåller sig. Jesus undervisar och säger att han har kommit till jorden och till mänskligheten för att upprätta en bruten gemenskap med Gud. Det är det Jesus gör. Det har ingenting med intresse att göra. Det har ingenting med läggning att göra. Det Jesus gör, det är att han upprättar en bruten gemenskap. Den tanken är egentligen ganska hisnande. Att vi människor, kött och blod, ofullkomliga, odrägliga stundtals, överhuvudtaget skulle kunna ha gemenskap med gudomen i världsalltet. Tanken är ju hisnande. Ibland pratar vi om det som om det vore självklarheter, men det är långt ifrån självklart att den allsmäktige guden som har skapat universum, som har expanderat i 13,8 miljarder år, kan du dra ner ljudet lite igen? Den allsmäktige, omätlige guden skulle kunna ha gemenskap med oss människor. Dra ner lite till. Så tanken är hisnande att en människa skulle kunna ha gemenskap med Gud överhuvudtaget, med det eviga. Bibeln berättar att Gud skapade människan som en liten bild av sig själv. Som en liten kopia av sig själv, om du hellre vill det. Gud är treenig och människan är treenig. Och Gud har skapat människan helt fascinerande. Jag råkar vara läkare och då är man ju insyltad i massa små processer i människans beståndsdelar. Tittar man på immunsystemet som jag jobbar med, så är det en helt fascinerande, makalös konstruktion. Tittar man på hjärnan och hjärnans funktioner och psyket, fantasin, skaparförmågan, vad du än vill, så är det helt fascinerande att Gud har skapat oss som vi har gjort. Han har skapat oss med andlig, intellektuell och kroppslig förmåga. Bibeln säger att den här relationen var fullkomlig i början. Att Gud kunde kommunicera på alla tre planen i början. Gud kunde kommunicera andligt, själsligt, intellektuellt och kroppsligt. Han kunde vandra med människan. Bibeln är ganska antyder att det var så. Beskriver inte i detalj hur det var. Men det är alldeles uppenbart att Guds gemenskapen var fullkomlig i början. Och sen är det lika tydligt i Bibeln att på grund av att människan lurades att göra uppror, så bröts gemenskapen. Och den har varit bruten sedan dess. Fram till dess att en möjlighet till återupprättad gudsgemenskap kom in i mänskligheten. Så här skulle man kunna beskriva människan. Överst anden, emellan någonstans har vi själen. Den som är osynlig och ogripbar men ändå så närvarande. Musikupplevelser, matematiska kalkyler och allt annat äger rum i det gröna. Och kroppen, det är det blåa här nere. Den här bilden av människan är ganska vanlig och var väldigt vanlig på Jesu tid. Att anden var höjd över det övriga och renare och bättre. Det som var ner till var ont eller oviktigt. Man skulle sträva efter det andliga, det perfekta. Och antingen kunde man tala om en idévärld som Platon, där det bara fanns teoretiskt perfekta saker. Och då struntade man i den ofullkomliga lägre världen. Men det skorrade hela tiden. Så människor på Jesu tid kunde söka sig till den här förandligade sanningarna och betrakta kroppen som något ofullkomligt eller orent. Och det är inte alls den bild Gud ger i sitt ord. För Gud talar hellre om en bild som ser ut så här. Att innerst i oss har du och jag en ande. Alla människor har en ande. Helt oberoende av intresse. Helt oberoende av läggning. Det ingår i människans anatomi, i människans konstitution. Du har en ande. Den är innesluten i din själ. Som i sin tur är innesluten i din kropp. Det här är en mer biblisk, ett bibliskt sätt att se på det hela. Kanske skulle man kunna rita det så här också. Att vi bär inom oss alla en själ som innesluter anden. Det finns i Guds ord antydningar om att det är precis på det här sättet. Även om den inte alltid är så där väldigt uttrycklig. I 5 Moseboks 6 kapitel och 5 versen så finns judarnas trosbekännelse, Shema Israel. Hör, o Israel, Herren din Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ och av all din kraft. En jude ser ingen skillnad i att, eller rättare sagt, en jude ser det självklart att Gud skall tillbes och äras med hela människan involverad. Det är det arvet vi som kristna har. Att ande, själ och kropp är involverat i livet med Gud. I första Samuelsboken så berättas det om en profet som fick i uppgift att gå och hämta en person som skulle smörjas till kung. Israel skulle få en ny kung. Och profeten Samuel skulle gå till Jesaj och han skulle hos honom smörja en av pojkarna till kung. Det var det han visste. Och så kommer han till Jesaj och ser en ståtlig och snygg kar stå där i sin kraftsdagar. Och Samuel tänker, självklart, det här är den kommande kungen. Men Gud säger, du, jag tittar inte på det yttre. Jag tittar på insidan. Jag tittar och är intresserad av en människas hjärta. Ganska annorlunda än hur vi tänker. Vi är väldigt fokuserade på hur vi ser ut, hur vältränade vi är, vilka intellektuella resurser vi har. Gud ser till det innersta. Gud ser till hjärtat. I Ordspråksboken så säger Gud genom Salomo, av allt du ska bevara så bevara hjärtat bäst av allt. För ifrån ditt hjärta utgår livet, det verkliga livet, det innersta livet i en människa utgår ifrån hjärtat. Det finns ett liv utanför hjärtat, det finns ett intellektuellt liv, det finns ett kulturliv, det finns ett politiskt liv. Men det som är viktigast att bevara, det är det andliga livet som utgår från varje människas hjärta. Ordspråksboken säger vidare att anden inuti oss, det är den ficklampa Gud har gett oss. När Gud vill leda oss, då använder han anden för att leda oss. Hänger ni med? Han kan naturligtvis tala begripligt och gör det väldigt ofta. Men det finns en dimension av ledning från Gud som har att göra med att han vill leda genom anden. Och ett sätt han gör det är att han använder människors tilltal och möten med andra människor. Och så bekräftar han det i vår ande med en andlig insikt, en andlig förståelse, en andlig övertygelse. Paulus, den kristna kyrkans största apostel, han skriver till Efesierförsamlingen och så säger han att förnyas som människa och förnyas i din ande, anden som bor i ditt sinne. Ser ni hur Bibeln beskriver att anden är det mest centrala, det innersta i oss. Och det betyder att vi får en bild av människan som ser ut ungefär så här. Innerst inne i oss har vi anden. Anden omsluts av en själ. Till stor del osynlig själ. En transparent flaska får symbolisera det. Den själen bor i din kropp. Det här skulle man kunna säga är en biblisk representation av vad en människa är. Och innerst i människan har vi anden. Där Guds närvaron är ämnad att vara. Där Guds närvaron en gång fanns, obruten, ostörd. Här hade vi tändstickorna. Kristus är världens ljus. Han och ingen annan. Det sjunger vi ofta och det är sant. Han kan tända ljuset. Bara han kan tända ljuset i människans innersta. Det finns stora likheter mellan den människa som inte har ett brinnande ljus i sig och den som har ett brinnande ljus. Men det finns också väldigt stora skillnader. Här inne pågår en brand, en energi, en eld som ger kraft och som ger ljus. Stor skillnad från den. Ofta vill vi hänga fina saker på oss. Vi vill uppfatta oss själva som vackra och fina. Så vi hänger något snyggt på oss. Vi hänger lite smycken. Vi kör en fin bil. Vi lägger oss till med åthäver för att vi ska uppfattas som något mer än det vi är. Men vet ni vad Gud ser på? Ja, det vet ni, för det har vi sagt. Gud, han ser på anden. Han ser på det innersta i oss människor. Och antingen brinner Gud i anden, eller också gör han inte det. Det kan tyckas självklart att har man ett ljus i sitt innersta så ska det ju brinna, eller hur? Det är ganska enkelt att fatta. Syftet är att det ska brinna. Men det brinner inte av sig själv. Någon måste tända ljuset. Och Kristus är den enda som kan tända ljuset. Augustinus, som levde på 400-talet, han säger: mitt hjärta, o Gud, är skapat till dig, och mitt hjärta i mig är orolig till dess det finner ro i dig. Han säger att i varje människa finns en djup medvetenhet om att det finns något i mitt innersta som bara kan mättas, som bara kan fullkomnas genom att Jesus tände ljuset. Och jag tror Augustinus hade rätt. Jag tror Bibeln har rätt. Jesus sammanfattar sitt uppdrag med att säga: jag har kommit för att ni ska ha liv, och liv i överflöd. Och då menar han det inre andliga livet. Det är det livet Jesus kom för att ge oss. Jesus möter en gång en kvinna vid en brunn. En kvinna som i människors ögon inte var mycket värd. Och de kommer att prata om det här med att tro. Och hur ska man be? Och Jesus ger henne ett svar som är hisnande. Han säger att den som dricker av det vatten jag ger, den människan får en källa i sitt inre av levande vatten som aldrig sinar. Vad han säger är att jag kommer för att plantera in en livskälla i dig som aldrig kommer att ta slut. Jesus vill plantera in en livskälla i varje människa. En livskälla som flödar för evigt. Jesus står vid påskhögtiden i Jerusalem vid templet. Och det står att han ropar: hallå! Hallå! Den som vill komma till mig och dricka, han kommer hit. Det är gratis! Det var så det gick till. Han stod och ropade. Han utmanade folk som trodde att de med sina offer, gåvor och allt annat skulle blidka en sur Gud. Men Jesus säger: den som kommer till mig och tror på mig, av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det är ett löfte till alla människor. Varenda människa. Jag höll på att säga Göran Persson, men han är inte statsminister längre. Ja, den som nu är statsminister. Tack, Stefan Löfven. Jag fick en blackout. Men Gud har avsett detta för Stefan Löfven. Gud har avsett detta för Donald Trump, thank God. Gud har avsett detta för hela mänskligheten. Det ligger i skriptet, det ligger i så att säga Guds djupaste tanke. Att egentligen så är varje enskild människa i behov av dessa vattenströmmar, av denna energikälla. Som brinner för evigt när den en gång har tänts. I Uppenbarelseboken säger Jesus att jag har kommit på besök till dig och jag klappar på porten, står det, och det är hjärtats port han klappar på. Han vill klappa på alla människors hjärtas port. Och han lovar att om någon öppnar porten, då kommer jag in och då har vi fullkomlig gemenskap. Den porten har ett handtag som sitter på insidan. Gud öppnar inte den porten om inte du vill. Det kan tyckas tragiskt, men det är av respekt för människans fria vilja. Han klappar idag, han klappar nu tror jag hörbart på ditt hjärtas dörr. Och frågar, vill du så kommer jag in. Och när jag kommer in, då har vi fullkomlig och obruten gemenskap. Just det. Att vara troende. Det handlar alltså om att låta Gud ta plats i ens innersta. Ska man skala av allt annat, kyrkobyggnader och utsmyckningar och pianon och samlingar så här, och gå till kärnan, så handlar evangeliet om att Gud själv har gjort det möjligt för sig att flytta in i människans hjärta genom Jesus Kristus. Det behövdes ett offer av Jesus för att Gud skulle sona all synd, rena oss invärtes så att vi kan härbärgera den levande Gudens ande. Och det är det handlar om, ingenting annat. Och det här är, som ni förstår, någonting som händer i alla sammanhang. Det händer i den katolska kyrkan, i den koptiska kyrkan, i den syrianska kyrkan, i den rysk-ortodoxa kyrkan, i pingströrelsen, i baptiströrelsen. Över hela världen så är det detta som äger rum. Att Gud flyttar in och revolutionerar människoliv med sin närvaro. Så att vara troende, det handlar om att låta Gud ta plats i det innersta livsrummet. Nej, nu har du fattat några bilder här. Okej. En gång så kom en man till Jesus som hette Nikodemus. Han var lärd och skarp och påläst. Och han säger, du, jag har funderat och betraktat dig och jag förstår att du måste vara en gudomlig lärare. Gud måste vara med dig. Och Jesus genskjuter honom på en gång och säger något väldigt märkligt. Nikodemus, du måste bli född på nytt. Nikodemus närmar sig Jesus på ett intellektuellt sätt och säger, jag har resonerat med mig själv och jag förstår att gör man det du gör, då kan man ju inte vara vem som helst. Du är verkligen en bra lärare. Och Jesus säger, du måste bli född på nytt. Och han förstår inte. Det kan tyckas självklart, men Nikodemus förstår inte det här. Vad då födas på nytt? Ska krypa in i mammas livmoder igen? Och Jesus förundrar sig över hur blind han är för detta. Vet ni hur man blir en häst? Nu ska vi vara djupsinniga. Vet du hur man blir en häst? Hur blir man häst? Man föds till häst. Mycket bra. Man kan i och för sig gå in i ett stall och gnägga. Men du blir ingen häst av att gå in i ett stall. Lika lite som du blir en bil av att gå in i ett garage. Och du blir inte en kristen av att gå in i en kyrka. Du blir inte ens en kristen av att vara medlem i en kyrka. Det var nytt, va? Det räcker alltså inte med att vara medlem i Svenska kyrkan eller EFS-kyrkan eller någon annan kyrka. Du föds till kristen. Du föds till häst. Du föds till groda. Du föds till fågel. Du föds till kristen. Väldigt logiskt. Och det livet föds i ditt innersta. Och det hade Nikodemus jättesvårt att förstå. Men Jesus är glasklar. Du måste födas. Det som är fött av kött, det här, det är kött. Men det som är fött av Guds ande, det är gudomligt, det är andligt, det är den anden som Gud kan umgås med. Så du måste födas invärtes för att kunna leva. Du måste födas invärtes för att kunna ha gemenskap med Gud. Vi gör det väldigt lätt för oss när vi tror att det här med, man kan vara kristen av kulturella skäl. Man kan respektera det kulturella arvet, vårt kristna mångtusenåriga arv i den västerländska kulturen. Jag kan vilja associera mig med det. Jag kan tycka att det är andligt värdefulla värderingar i det kristna. Jag kan tycka att det kristna kärleksbudskapet är nog ett bra budskap. Det skulle fler behöva lära sig. Man kan tycka att ja, kristen gemenskap, den är åtminstone ibland trivsam och trevlig. Folk beter sig snällt och svär inte och sådär. Och det är ganska vacker musik i många kyrkor. Det finns många skäl till att man skulle vilja uppehålla sig i en kyrka. Men du blir inte kristen av att associera dig till en kyrka eller att ansluta dig till en kyrka. Du blir häst genom att födas till häst. Du blir kristen genom att födas andligt av Gud. Så enkelt är det. Och så komplicerat är det. Gud går sina egna vägar. Den första frågan Gud ställer dig idag, det är: har du bjudit in Gud i ditt liv? Har du sagt: Gud, jag behöver födas, jag behöver ta emot ljuset i mitt liv? Det är den springande punkten, det är den viktigaste frågan, det är den evighetsavgörande frågan, om jag har tagit emot ljuset i mitt liv. Allting börjar med att Gud får tända ljuset i mitt liv. Jag hade personligen en ganska lång väg till det beslutet. Jag är konfirmerad, jag gick i kyrkan, jag råkade bo på ett kristet studenthem. Men det var inte förrän jag var 21 år gammal som jag insåg att det här är ett beslut jag måste fatta. Det finns en djupaste dimension av mig som ingen annan kan ge bort än jag själv. Och då gav jag den till Gud. Vi kan ha olika vägar fram till det beslutet. För många som är uppvuxna i kristna familjer, omgivna av bön, omgivna av andlig tradition, så slinker man in och man fattar det beslutet nästan utan att man tänker på det, för det är så självklart. Och det ska man vara tacksam för, att man har levt under sådana förutsättningar. Men någonstans måste alla människor fatta det beslutet. Den första frågan Gud tror jag ställer idag är du säker på att du har tagit emot ljuset? Och förstår du att det är någonting Gud vill ge dig gratis? Han vill tända ljuset i din ande utan att du gör något annat än att ta emot honom. Den andra frågan som Gud ställer idag, det är för dig som har tagit emot den helige ande. Hur påverkar det ditt liv? Hur påverkas ditt liv av den helige andes närvaro? Och det är en ganska allvarlig fråga. Vi är ofta väldigt upptagna med yttre saker. Organisatoriska saker. Tidsscheman, jordiska arbeten, avbetalningar på huset, semesterplaner, allt möjligt. Någonstans finns det här ljuset inom dig som brinner. Men frågan är om det får påverka dig så mycket som det borde. I Galaterbrevet säger Paulus att när anden pyser ut och påverkar själen och tänkandet och beteendet, då kommer andliga frukter. Paulus talar om andens frukter. Och andens frukter, det är när anden får dominera ut i själen och påverka mitt yttre beteende. Du kan kalla det för helgelse, det är ett annat ord som betyder samma sak. När anden får dominera och utöva inflytande utåt, påverka din livsmiljö, påverka din livsvana, hur du talar, hur du tänker. Det är den andra frågan Gud ställer. Du som bär ljuset, har du ställt dig under skäppan, som Jesus säger, eller strävar du efter att låta ljuset påverka och smitta ner hela din person? För det är vad Gud vill att vi ska göra. Det är nämligen så att Gud vill tala och Gud kan tala hos oss alla som har tagit emot ljuset. Han kan ge dig en orientering i livet. Han kan tala om för dig vem du är, att du är ett Guds barn, att du har den här uppgiften, att du har de här kvalifikationerna, de här gåvorna. För Gud har skapat dig med gåvor. Han har skapat dig med en ande, med andliga gåvor. Han har skapat dig med själ och själsliga gåvor. Han har skapat dig med fysiska förutsättningar. Han kan orientera dig om din livsuppgift. Och du kan med glädje gå in i den livsuppgiften. Tack vare att du känner igen ljuset i ditt inre. När anden brinner i ditt liv, då fylls du av tacksamhet. För du vet att du har tagit emot ljuset ifrån Gud. Och den tacksamheten påverkar dig till att bli en annan person än den som har glömt bort ljuset som Gud tände. Den anden tröstar dig när du är ensam, när du är missförstådd, när du är sjuk, när livet är hopplöst. Faktum är att Guds liv i din ande är en väldigt bra bot mot depression, mot hopplöshet, mot förtvivlan. Jag säger att inte att man inte kan ha depression, hopplöshet och förtvivlan trots att man har ljuset. Men det är en väldig kraftkälla att söka bot för det. Att bli frisk. Det kan skapa en förunderlig visshet. En förunderlig visshet och en fullkomligt bergfast tro att veta att Gud talar i mitt inre. Han kan ge bilder. Han kan ge bilder. Han har gett mig bilder. Någon gång emellanåt. Och han kan ge budskap. Får jag vara personlig? Den 8 oktober 1988 hade jag en riktig formsvacka i livet. Jag hade gjort militärtjänsten på sommaren. Livet var ganska unket och jag tyckte att allt var trist och tråkigt. Och jag kände bara, ja, vi är med i kyrkan och vi går dit, men det hände ingenting. Och jag visste ju att jag hade tagit emot Jesus, jag visste att ljuset brann, men jag hade liksom ingen känsla av att det spelade någon roll. Och så sitter jag går hem på lunchen ifrån jobbet, nere på Köpangatan. Så går jag hem och så slår jag upp. Nej, det gör jag. Jag slår inte alls upp Bibeln. Utan jag sitter och suckar inför Gud. Och tycker att livet är jobbigt. Och då hör jag. Inom mig, inte utom mig. Inom mig hör jag någon som säger. Jesaja 8:32. Jag har ingen aning om vad Jesaja 8:32 är för någonting. Så jag går och hämtar min Bibel. Och där sitter jag moloken undrande. Jesaja 8:32. Man undrar vad det ska vara, om det var någon fånig impuls eller någon fantasi. Men jag slår upp Jesaja 8:32 och så läser jag. Nej, förlåt mig, Jesaja 32:8. Jag visste väl att det var något fel. Som ni märker, jag hade inte alls pejl på vad det här var för någonting. Så jag slog upp min bibel och så läste jag. En ädling tänker ädla tankar och står fast vid det som är ädelt. Och då visste jag. Det här hade kommit inifrån någonstans. Och det var precis vad jag behövde. Att stå fast vid det jag vet är rätt. Det spelar ingen roll hur jag känner mig. Och det var den helige ande i mig som gjorde det. Jag hade inte kunnat göra det. Vi har ofta exempel här i kyrkan på att syskon i församlingen får bilder eller får budskap. Och jag längtar, och vi längtar, efter att det ska vara mycket mer levande i vår gemenskap. Att vi får bilder och budskap hela tiden, så att folk som är förtvivlade och undrar, vad ska det bli av mitt liv? Kommer jag att dö? Är det här någonting Gud vill hjälpa mig med? Jag är så förvirrad. Så kommer ett budskap som den helige ande skickar till sin mottagare i församlingen. Och så ställer sig den mottagaren och säger, jag känner någonting här i mitt innersta. Det kommer någonting här, säger en person. Och så kryper det ut genom själen, genom munnen. Och så kommer ett budskap från Gud. Det är helt fantastiskt. Så kommunicerar Gud med människor. Genom bilder och budskap. Och som mellan sagt. I och med att budskapet kommer i anden och måste gå genom själen. Så kan man ju tänka sig att det finns en viss risk med det. Risken är ju att budskapet som kom från Gud tar upp lite grejer på vägen ut. Och det är därför Paulus säger, pröva allt och behåll det som är gott. Det kan ju vara så att min frustration över de här idioterna som aldrig fattar någonting. Förstår ni vad jag menar? Bär jag den attityden så kommer budskapet från Gud att påverka hur jag säger det och kanske till och med vad jag säger. Om jag själv är en dominerande och hänsynslös person, så kommer det kanske också färga budskapet. Och därför säger Paulus, pröva allt. Och behåll den lilla goda kärnan. Så blir det bra. Och då kan man fråga sig, hur ska man veta om det jag hör inom mig är rätt eller fel? Och det finns ett sätt. Ta fram Bibeln, pröva mot Bibeln. Och är du inte bibelsprängd och du inte van att använda Bibeln, gå med det du hör, gå med det du ser till någon som kan Bibeln och säg, jag känner det här inom mig. Kan det här vara någonting, tror du, från Gud? Finns det någonting i Bibeln som säger att det skulle kunna stämma och vara från Gud? Det är ett väldigt bra sätt att pröva det hela. Och Bibeln är den auktoritet som vi prövar allt emot. Alla tilltal. Det är ju nämligen så att han som tänder ljuset i mitt inre, han är också den som en gång inspirerade författaren till bibelböckerna. Så när han talar till mig så säger han, du Torgny, när jag skrev det här, när jag bad Jesaja skriva det här, då hade jag även dig i åtanke. Och nu vill jag ge dig det här ordet, för jag tror att du behöver det. Så författaren är också den som bor i mig. Och författaren kan alltså ta vilket bibelord som helst och lyfta fram det i den situation jag befinner mig. Det finns inga hopplösa situationer för Gud om vi låter honom tala. Hänger ni med? Du kan fråga så här, inte bara hur ska jag veta när jag hör, utan hur ska jag höra överhuvudtaget? Och det är en bra fråga. Det är väldigt lätt att drunkna i impulser. Och jag tror att det kanske är en extra stor svårighet idag, när våra sinnen är otroligt belamrade med intryck. Jag tog med mig ett par hörlurar därför att jag ibland ser folk på stan. De går omkring så här. Hur i all sin dar ska man kunna varsebli vad som sker i ens ande om man hela tiden belamrar sitt sinne med intryck? Kommer ni ihåg att Jesus kommer ner från förklaringsberget Tabor med tre lärjungar? Och så hittar de en man som är förtvivlad över att hans son inte har kunnat bli botad av lärjungarna. Och så säger Jesus. De frågar, Jesus, varför kunde inte vi bota honom? Och de säger, det här går inte med annat än bön och fasta. Vad menar Jesus med det? Jag tror att han menar att för att få andlig styrka för att ta vissa strider, så måste du kraftsamla. Du måste stänga ute. Och fastan är ett sånt utestängande av impulser. Du känner ingen till om du fastar och ändå sitter och tittar på YouTube och TV. Fastan har att göra med att du måste stilla kroppen, du måste stilla själen, så att du kan bli varse den lilla rösten inom dig. Det är jätteviktigt. Om vi inte har en daglig rutin av stillhet, utestängande, lägga bort mobilen, stänga av tvn, stänga av radion, kanske dra igen dörren, ta det lugnt. Om du inte har det, är det mycket, mycket svårare för Gud att leda dig. Du bestämmer hur du ska kunna höra. Har du ljuset inom dig, så måste du förvalta det. Du måste bereda plats för det ljuset, för det tilltalet. Så hur förvaltar jag Guds närvaro i mitt liv? Jesus säger i en av sina liknelser att det var tre män som fick tre olika stora penningsummor att förvalta. En får ett pund men gräver ner det, gör ingenting med det. Och de två andra förvaltar och förmerar sina pund. Om du tar emot ljuset och inte gör någonting med det, utan bara låter det finnas där och inte bryr dig om det, bara minns det som en händelse för länge sedan, att du vid botbänken på Frälsningsarmén eller någon annanstans tog emot Jesus, så förvaltar du inte ditt pund. Pundet måste förvaltas. Jag tror Gud ställer två frågor idag. Den ena frågan är, har du öppnat dörren och sagt till Jesus, kom in, tänd ljuset i mitt liv och brinn i mitt inre för resten av evigheten? Det är den första frågan Gud ställer. Den andra frågan Gud ställer till dig som har ljuset inom dig, men som inte ger ljuset någon plats i ditt liv, det är, skapa utrymme för mig att tala, så vill jag leda dig, så vill jag hjälpa dig. Varje gudstjänst i den här kyrkan efter predikan inbjuder vi till förbön, och det gör vi också idag. Så om du känner att du har hört ett tilltal från Gud, vifta inte bort det. Det kan vara det bästa du gör, att ta det tilltalet på allvar. Vi är fyra stycken här nere i spiraltrappan som gärna hjälper dig i förbön, för att Gud ska få hjälpa dig att tända ljuset. Det är ett enkelt, viktigt och lätt beslut att fatta. Du kan också få hjälp, du som vill låta den helige ande brinna på ett nytt sätt i ditt liv. Prägla mer av din inre människa, prägla mer av hela ditt liv. Ska vi be tillsammans? Herre, det är så fantastiskt att få vara människa. Att vara skapad av dig. Att bära dina fingeravtryck i vår kropp, i vår själ och i vår ande. Och Herre, alla människor har på något sätt minnet av att vi hör hemma hos dig. Det förklarar all andlig strävan, all andlig hunger, Herre. Och du, Jesus, bjuder nu in oss att ta dig på orden. Att du får bli Herre i våra liv. Att du får vara den som styr våra liv. Jag ber, Herre, att du hjälper alla mina vänner. Vare sig de är kyrkvana eller kyrkovana. Vare sig de har varit med i den här församlingen i 100 år eller inte. Så om det är så, Herre, att du just idag vill mana till att ta emot, till att ta ett nytt steg, till att ge dig plats, så ber jag att du gör det. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.